Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Då var det dags igen för Rigmor och mig att starta upp dagens avsnitt för Sektpodden. Jag heter Emma Genbäck. Jag har en gång i tiden varit medlem och pastor i Knutbysekten och driver nu med den här podden tillsammans med dig, Rigmor. Vem är du?
Rigmor Robert heter jag. Jag är läkare. Jag är psykoterapeut och analytiker.
Precis. Och idag ska vi prata lite grann om just... inte kanske vem du är, men dina titlar i alla fall, och komma in på de områdena när det gäller terapi. Men jag tänkte vi skulle börja med en lyssnarfråga, Rigmor, som vi har fått på Facebook.
Ja.
Som du svarade att du skulle svara i ett program. Och då tänker vi att vi gör det med en gång. Och det är en kvinna som heter Annika som har frågat en fråga direkt till dig.
Mm-hmm.
Jag läser den rätt upp och ner, helt enkelt.
Mm-hmm.
Rakt på sak. Hej Sektpodden, jag har en fråga till Rigmor. Du nämnde i avsnittet, det var ett tidigare avsnitt hon hänvisade till, att du träffat Helge Fossmo i terapi varje vecka i 5 år. Om jag har förstått forskningen rätt så är terapeutisk behandling lönlös när det kommer till människor som är psykopater. Min undran är nu varför du har slösat bort din tid på en verkningslös behandling som förmodligen bara tillfredsställt hans narcissistiska personlighet. Så ett frågetecken efteråt. Ja, det var en fråga rakt på sak. Har du slösat bort din tid, Rigmor, på Helge Fossmo, eller vill du förklara?
Det får väl egentligen alltid patienten eller klienten avgöra. För min del har jag inte slösat bort någon tid. Det är inte heller så att man kan vara säker på i förväg om en person har psykopati eller inte. Alltså en personlighetsstörning med en oförmåga till hänsyn och hänsynstagande, respekt och känslomässig respekt för medmänniskor. Och det är ju så i det här, när man är läkare så umgås man inte i yrket i första hand med personer som man bedömer som friska, glada, snälla, utan vem som kommer i ens väg. Jag hade ju Thomas Eriksson, en erfaren psykiater, som tröstade mig. Jag tror han har sagt det någon gång för länge sedan, även i podden. När jag tyckte att jag hade åtagit mig för mycket och dessutom pro bono då, frivilligt arbete. Och att det började liksom, det blev gränslöst. Och då sa jag det, tycker du att jag är oprofessionell i hur det här har liksom rört ihop sig? Och då sa han de där orden att Rigmor, ingen läkare kan hjälpa alla människor, men det som kommer i ens väg ska man ta hand om. Så här var det. När jag åtog mig terapi med Helge Fossmo så hade han genomgått en psykologutredning och inte fått diagnos personlighetsstörning eller psykopati. Men att jag överhuvudtaget åtog mig, det berodde på att jag hade redan träffat Helge, och det var en anhörig med vuxna barn i sekten som ville förstå vad barnen, som då fortfarande när sekten pågick ju, som ville förstå hur de hade det, som hade brevväxlat med Helge Fossmo. Och så vädjade han till mig att jag skulle följa med när han fick tillstånd att besöka Helge. Så sa han, jag har frågor, men jag är inte så pratsam, så jag kanske redan har ställt mina frågor på en kort stund, men du är mer van att prata och jag skulle önska att du följde med. Så jag tänkte mig ju för, men sen hade jag vissa undringar, för jag hade ju då intresserat mig så mycket för vad det var som kunde ha pågått i Knutby-tragedin. Så jag tänkte mig för länge faktiskt, och så sa jag, ja, om Helge Fossmo accepterades och fängelseledningen så följer jag med dig, sa jag till den här pappan. Och vi fick en hel dag i princip inne i Kumla fängelset i E-huset där Helge då var intagen. Och jag tog anteckningar, jag tror jag hade 18 sidor eller något sånt när jag renskrev det sen. Så jag tog anteckningar av det samtalet. Och de frågeställningar jag själv hade, det var bland annat att jag undrade om Helge Fossmo hade några tecken på tics och tvångssyndrom. Därför att jag vet att det kan vara förenligt med vissa tvångsföreställningar som också rör relationer och som kan beröra sinnestillstånd, stresstillstånd och kan möjligtvis ha betydelse för den här relationen till både Åsa Walda och då Kristi brud, barnflickan som var de här huvudpersonerna och de här andra kvinnorna framförallt runt Helge. Så att jag hade en egen frågeställning. Men sen var det så att en av fängelsecheferna tog kontakt med mig och vädjade till att om jag kunde tänka mig att ta Helge i terapin. Jag har inte träffat Helge varje vecka
i fem år.
Nej, men utan det rörde sig om ett timslångt telefonsamtal på en speciell telefon som Helge då hade tillgång till in i fängelset. Men sen gjorde jag besök då och då i fängelset så att vi kunde, och sen flyttades han till en annan anstalt som det också besökte honom. Och som sagt, det är ju Helge som ska tala om ifall den terapi vi tillsammans arbetade med fick betydelse för honom. Men det fick ju den konsekvensen att han efter något år i terapi valde att erkänna delaktighet i brott där han var då dömd mot sitt nekande, vilket jag ser som ett framsteg. Sen vad som hände ytterligare, även om Helge löste mig skriftligt från tystnadsplikt, så vill jag inte använda mig någonting av det. Men jag kan säga att det var ett intressant fenomen i det att Eva Lundgren, som är professor i sociologi, var professor i sociologi, nu professor emeritus, och om hon var, hade också, jag tror hon var docent i teologi, hon hade under samma period en intervjuserie som ligger till grund för den bok hon sen gav ut 2008 som heter Knutbykoden.
Just det.
Och i samband med att den kom ut så var det ett stort seminarium i Uppsala universitet som handlade om Knutby. Jag vet att din man Peter Genbeck, han var en av talarna och jag var en av föreläsarna. Och
jag var där.
Du var där.
I publiken.
Och Ulf Ekman var en av dem. Alltså det var Eva Lundgren själv förstås. Men jag kan berätta att det hände någonting där. Därför att när Evas bok kom ut och jag läste den, så upptäckte jag till min förskräckelse att det var två kapitel där Helge uttrycker ett fullständigt karaktärsmord på Sara Svensson.
Barnflickan kallat i media.
Och det gjorde mig väldigt upprörd. Och jag övervägde att avbryta terapin när jag såg att det fanns liksom två spår.
Ja, just det.
Där jag i samtal hade fört en linje, och där Eva Lundgren och Helge Fossmo hade kommit in på ett annat spår.
Får jag bara inflika där? Ja. Kunde du se i de intervjuerna att, för du säger två kapitel som rörde då hans, som jag förstår, Helges beskrivning av Sara Svensson. Men menar du då att de övriga delarna i boken där han pratar om Knutby och sig själv och det var mer överensstämmande med det som du hade upplevt att vara rätt och riktigt omkring händelsen? Kan man säga så?
Händelsen, det är väldigt lite i den boken som handlar om mordnatten. Väldigt lite. Men alltså, boken är ju dels intervjuer med Helge Fossmo, men det är också Eva Lundgrens analys och egen teori runt den här sektbildningen och så. Jag kan säga så här, de intervjuerna är absolut autentiska. Jag vet hur Eva tog upp samtalen i en bandinspelning som hon direkt lämnade till sin sekreterare för transkribering. Så att därför, om någon är intresserad, så kan man läsa den boken. Men som sagt, jag gjorde en reservation, och det här gjorde att det blev problematiskt. För när vi skulle ha den här seminariedagen om Knutby, så var jag tvungen, kände jag, att tala om att jag reserverar mig helt emot vad som sägs i de här kapitlen om Sara Svensson, som jag på den tiden inte kände. Och det gjorde att Eva och jag hoppades nog att det inte märktes, men hon kände ju att jag plötsligt hade gått emot henne på ett sätt som hon inte hade väntat sig. Och att jag fick ut det i en nättidning eller en nätblogg som heter Newsmills, som fanns då. Så den kunde, för jag ville att det skulle kunna läsas innan, så att inte jag kom till seminariet som om jag...
Som du stod för det?
Nej, för jag blev avtackad, hon tackade mig i boken. Men jag vill också säga det, att det är ett intressant exempel på att Eva var också radikal, ansågs vara radikal feminist på många sätt. Medan jag skälldes eller beskylldes för motsatsen, men vi blev goda vänner. Och det måste jag säga, det är väldigt givande när man är två personer som båda är tydliga och genomtänkta, som kan mötas, som Eva Lundgren och jag har gjort, och prata om saker och ting, inte bara när det gällde Knutby-tragedin. Men vi har, nu bor hon i Norge och vi har inte setts på ett bra länge, men det känns som att med Eva har jag öppna kanaler. Och vi är båda sådana att vi kan säga nej, jag håller inte med dig. Och det får vi enas om. Och i annat att vi har berikat varandras förståelse. Och så vill jag då slutligen säga att jag tror inte man ska åta sig terapi om man inte känner att man kan ha sympati för den personen som är ens patient eller klient. Och då kommer man till det här ganska skarpa omdömet som våra lyssnare har om Helge Fossmo. Och då har jag fått frågan många gånger faktiskt, att hur kunde du? Även av personer som vill behandla...
Som i samma bransch som dig?
Ja, bransch. Nej, men som man vill hjälpa medlemmar som har sektproblematik och så. Verkligen... reagerade mot, för då var det liksom beröringsskräck. Då kände jag att för är man läkare så är det på ett annat sätt. Och Ibland kan man känna när man arbetar med, även med en person som visar sig ha gjort fruktansvärda saker, att man ändå samtidigt kan känna en tacksamhet över att ens eget livsöde inte bär på dem.
Mm.
På de problemen. Så att, och den man inte lyckas kanske hjälpa eller så, att man ändå arbetar så gott man kan, lege artis, enligt konstens regler. Och i det här jobbet så handlar det ju om att bota. Går inte det, lindra. Går inte det, försöka ge tröst.
Mm.
Jag ångrar verkligen inte att jag åtog mig det uppdraget. Jag hoppas att det ska bli så bra det går för Helge i fortsättningen och för hans familj och närstående.
Mm. Men jag tänker återkomma till det som du sa i början där, då du sa att om du har slösat bort din tid, vilket du inte tyckte då, men så sa du att det får ju då patienten eller klienten avgöra. Och i det här fallet tänker jag, kan även omvärlden, jag tänker på till exempel då, i det här fallet så var det fängelsepersonal som hade bett dig om att komma dit, för att de upplevde att vi förstår inte.
Mm, men aldrig, de uttryckte det så här, hela personalen var oroad, för de har aldrig haft en ung man intagen som beter sig på det sätt som Helge Fossman gjorde. Så de visste inte, kommer han kanske att plötsligt bli våldsam eller skada sig själv eller insjukna i en psykos. De förstod inte det.
Men om man, för då tänker jag så här, då kanske man också kan, de också kan tala om det, tyckte de att terapin gjorde skillnad, förstår du vad jag menar? De kan ju också ge ett betyg på det, tänker jag, eller? Fick du det, någon respons ifrån dem?
Så här är det, att när Helge valde att erkänna delaktighet i brott, då gjorde han någonting som är absolut förbjudet inne i fängelsekulturen. Så när han, när det hade beskrivits på i nyhetssändningen TV4 på kvällen, så var cellerna låsta. När han kom ut på morgonen så kom de, hans vänner, och sa, nu kan vi inte hjälpa dig. Han fick gå ner i en del av Kumla fängelset som kallas hårdisolen, frivilligt, för att skydda sig emot hämndaktioner från de andra intagna. Så att han fick efter det, för att det är som att, ja, jag vill prata med polis och åklagare och berätta det här och det här. Då har man gått över till fiendesidan med de intagnas begrepps och så. Så att, och det ledde sen till att han fick förflyttning till ett annat fängelse med säkerhets
för honom. Var det också så att han ansågs in i fängelset av sina medfångar också, att han i det att han på något sätt skyllde på Sara som en ung tjej, att det fanns, att det var någon slags...
Jag tror inte det.
Nej.
Jag tror inte det var där det satt, utan jag tror det var att i och med att han tar med kontakt med polisen så kommer han att, kanske som det heter, gola, tjalla på någon annan. Och det vet ju idag, när att Helge Fossmo säger att något eller av de här sms'en som han förmedlade till Sara Svensson kom ifrån en annan person i ledningen.
Just det.
Och det är sådana saker.
Mm. Men om vi återgår till det här frågan vi får från lyssnaren då, som, för hon får man ju då ändå säga att hon har ju en bestämd åsikt om att Helge är en psykopat och en narcissistisk personlighetsstörning, vilket jag kan ju på ett sätt hålla med om utifrån vad jag har mött också så där. Men ändå säger du att han blev bedömd och
av psykologen på fängelse, han inte fick ett annat utlåtande. Jag vill inte gå in på detalj om det.
Nej.
Och det är möjligt att någon annan skulle göra en annorlunda bedömning. Jag vill säga så här, att jag vill inte heller gå in på vilken diagnos jag själv har kom fram till, om det var en diagnos eller om det bara var kriminalitet bakom. Men jag vill säga att det är mer komplicerat i Helge Fossmos fall än, så det blev lärorikt även för mig.
Jag skulle vilja påstå utifrån det jag har förstått ändå, att dina samtal med Helge tror jag har gjort att man har kunnat förstå hela situationen och händelseförloppet bättre. Så att på det sättet så har väl dina samtal med Helge lett framåt, tänker jag, i att förstå vad som hände.
Men alltså när Helge talar om er i församlingen och dynamiken i församlingen och hur det spårade ut mer och mer, så är han samstämmig med er andra idag. När sekten är upplöst, så det han beskrev 2005 och framåt var egentligen samma bild. Men det han beskrev om sin egen situation, och speciellt i förhållande till Sara Svensson där.
Och sen, jag skulle vilja tillägga också, utifrån att jag själv jobbar inom vården och man möter ju patienter som har olika bakgrund, och det är inte alltid man, bara för att man kan känna medlidande och att man vill hjälpa, så är det inte samma sak som att man tycker att det de har gjort är rätt.
Verkligen inte.
Alltså, men jag tror att ibland så tror jag att människor tror nästan att man att det liksom blir så, och det är ju inte det handlar om, utan när man är inom vården så måste man ju också ta sig an dem som...
Ja.
Det är så det funkar.
Ja, visst. Även fiendesidan, om man tänker på Läkare utan gränser. Så är det.
Ja, men tack. Jag hoppas att våra lyssnare har fått svar. Jag tycker jag har fått svar i alla fall utifrån den frågan.
Du kände ju Helge lika väl som jag.
Precis. Det gjorde ju det. Ja, men när vi pratar om det med terapi, Rigmor, så tänker jag att kan vi inte gå vidare på det ämnet? För det är ett ganska viktig del. Jag tänker vi pratar om sekter i sektpodden naturligtvis. Och vi pratar om före man går med en sekt, vad som gör att man hamnar i en sekt, vad sker under tiden och hur tar man sig ur och hur klarar man sig efteråt. Och då är ju en del terapi. Och det gäller ju inte bara när man har varit med i en sekt, utan terapi kan ju vara en del i många olika skeden i livet när man går igenom saker som är svåra. Kan jag få ställa lite frågor till dig om det här med terapi? För jag tror att våra lyssnare kan tycka att det är intressant.
Gärna.
Går det bra? Ja. Du är ju psykoterapeut och psykoanalytiker. Och då tänker jag så här, vilka väljer att gå i terapi? Vad är det för människor som går i terapi? Kan man säga det?
Ja, det kan man. För det kan vara vem som helst. Om du är ett barn, då är det ju dina föräldrar eller skolan eller sjukvården som bestämmer om ett barn ska gå i terapi. Men annars är det, och jag jobbar ju med vuxna, och då kan det egentligen vara vem som helst. Män, kvinnor. Jag har ju valt att inte specialisera mig på någon viss problematik. Och det betyder att i den här åldern så har jag väl... Har jag mött så många olika människor i olika livsfaser. Men ofta är det ju när antingen att min patient eller klient beskriver att det har hänt någonting som gör att man psykiskt mår så dåligt och är så belastad att man försöker att hoppas på hjälp och kunna reda ut det för att återhämta sig, känna harmoni och att man kan vara i goda relationer med människor runt omkring sig. Eller också kan det vara att de beskriver att det är känslan av att någonting kommer ikapp mig. Någonting som jag fick lägga locket på och som nu har, jag känner att jag måste försöka ta itu med, för att det hindrar mig att vara hela mig själv.
För jag tror att ibland så kanske man, när vi pratar i sektpodden, så blir det ju ganska självklart att har man varit med i en sekt eller en sluten grupp eller en destruktiv relation, ja, men då har man behov av terapi. Men man kan ju ha om jag förstår dig rätt när du pratar nu, så kan man ju verkligen ha behov av terapi i olika delar av livet. Man behöver ju inte ha varit med i en sekt för att behöva terapi. Men det är ganska självklart, men ändå. Men så tänker jag, du är psykoterapeut, Rigmor, och du titulerar också psykoanalytiker. Vad är skillnaden på psykoterapi och psykoanalys? Vill du förklara det?
För första ska jag då förklara att jag är inte freudiansk psykoanalytiker, utan jag har blivit det är därför jag inte säger psykoanalytiker när jag pratar om vem är jag när jag presenterar, säger bara analytiker då. Därför att en Freud, jag gick ju Jungs väg. Freud och Jung var samarbetade under 7-8 år, och sen gick de var sin väg. Och Jung var en yngre, så han ses ju ofta då som en utbytare. Men i psykoanalysen, den klassiska psykoanalysen, så går analysanden i de här terapisessionerna kanske 3-4 gånger i veckan. Eller 5 gånger i veckan. Och under men kanske 3-4-5 år.
Det är väldigt, väldigt mastigt och väldigt intensivt.
Väldigt mastigt. Och i den klassiska psykoanalysen så ligger man ner i, Freud hade ju sin divan, men att man liksom ligger ner och sen har man sin analytiker sittande bakom sig. Liksom som man, medan i den jungianska analysen så sitter man ansikte mot ansikte, som i en vanlig terapi.
Och den här liggande divanen, det är väl det vi känner igen från filmer och liksom det är det här klassiska man känner igen.
Ja. Men det är många som i psykoanalys, det brukar klienten, analysanden själv få välja, som de säger, nej jag vill sitta istället. Så det är, men det är framförallt då att det är så tätt och under så lång tid. Och så tanken är att man reflekterar över sig själv och över minnen som kommer upp och tänker högt och får då kanske tolkningar och kommentarer av analytikern, som har en speciell utbildning med en begreppsapparat och ett synsätt. Medan den psykodynamiska terapin, brukar man säga, bygger på psykoanalysen. Men då kanske man går en gång i veckan några år, från 1-2-3. För min del så brukar jag sätta en gräns, som i Helge Fossmos fall, att vid 5 år då ska en psykodynamisk terapi, som jag ser det, vara avslutad. Sen kan det ju hända att för en av mina tidigare analysander eller klienter eller patienter, så kan det inträffa någonting i hans eller hennes liv som gör att den kommer tillbaka. Men då har man liksom avslutat, men sen händer det något traumatiskt eller så, som gör att den personen vill återknyta till mig, som redan kanske känner, vi har redan en process som har varit liksom givande för den personen.
När du pratar om det här med psykoanalys som blir så tätt och intensivt, vad är det för typ av problematik man kommer med då? Är det någon specifik eller är det mer?
Nej, men man brukar säga att det man syftar till med både psykoanalys och psykodynamisk terapi, det är självinsikt. Att liksom förstå sig själv, men också förstå andra, så att man får en givande relation utan missförstånd, hang-ups, trauma, splittring med sina medmänniskor. Så jag brukar tänka så här när jag har min klient, min medmänniska, att jag representerar de närstående. Det är också så att i psykoanalysen så är det alltid terapeuten, analytiken då, och klienten eller analysanden. Medan det i den psykodynamiska terapin så kan man ta med liksom en medmänniska som en partner eller förälder och ett vuxet barn, så att man kan liksom föra in mer parrelationsterapi eller familjeterapi inom ramen för psykoterapin.
Ja, just det. Sen en terapiform som vi har varit inne på förut, som vi fick lite själv för att vi inte utvecklade tillräckligt, eller vi körde förbi lite snabbt, det var ju KBT som vi slarvade förbi, tyckte någon gång. Så det kanske vi kan prata om lite mer, kognitiv beteendeterapi.
Ja.
Är det någonting som...
Men den har ju verkligen fått ett uppsving, kan man säga, på de senaste årtiondena.
Mm.
Om vi säger att den psykodynamiska terapin utgår mycket från Freud och Jung och så vidare, så kan man säga att den kognitiva beteendeterapin kommer från beteendeterapi. Och då pratar vi om gamla Dr. Skinner och psykologen John B. Watson och så här, början av 1900-talet. Där handlar det om att man försökte använda det här, att man kan använda inlärning. Jag försöker nu fostra min Olga, våran unghund, att hon ska lära sig bra vanor.
Mm.
Och på samma sätt kan man, tänkte man sig då, att man kan använda inlärningen i terapi, att få liksom bättre koll på sina beteenden, och så kommer harmonin med känslor och tankar i, liksom, i efter det.
Den är väl väldigt konkret på det sättet, kognitiv beteendeterapi, med verktyg och hur man ska hantera situationer och lära om hur man hanterar saker och så vidare.
Ja.
Och då funkar bra för vissa i vissa situationer. Ja,
ja, i vissa tillstånd. Till exempel om man har en fobi. Jag har en närstående som har haft fobi för att flyga, rädd för att flyga, och som gick igenom en beteendeterapi, och där helt enkelt handlar om att man utsätter sig i terapeutens sällskap för flygresa, och när panikångesten dyker upp så handlar det om att uthärda, för även om hjärtat dunkar och man svettas och tror att det här är min sista stund, så liksom klingar den här extrema stressen av, och så vänjer man sig vid, eller om jag är rädd för ormar eller för spindlar. Jag hade en vän som inte klarade att hantera en vanlig dammsugare, därför att dammsugarslangen var så lik en orm, och hon var så fruktansvärt rädd för ormar.
Oj.
Ja, och då kanske man får, då får man sitta vid ett terrarium och så småningom hålla i en boaorm som är snäll och inte skadar någon människa.
Mm.
Så man övervinner, eller spindel. Jag tyckte faktiskt att jag var rädd för spindlar när jag tyckte de var så läskiga när jag var yngre.
Mm.
Men sen var det en av mina söner som kom hem en dag med en hårig tarantella. Och när jag...
Då var det bara att vänja sig.
Då var det bara att vänja sig. Och den hette Nisse. Och när jag höll Nisse i handen och kliade lite på Nisses håriga kropp, så kände jag att det var beteendeterapi.
Det förstår jag. Och namnet på något sätt, Nisse, det tar udden av det också, tycker jag. Det är bra.
Men den kognitiva beteendeterapin då, det är en utveckling därifrån där man man fokuserar på tänkesätten. Man försöker bryta negativa tankar.
Mm.
Och då har man den här den teoretiska idén är att känslor, tankar och våra beteenden är liksom sammankopplade. Så att om du bryter beteendena som jag kommer över min rädsla för spindlar där då, ja, men så påverkar det också min känsla och mitt tänkesätt när jag ser en spindel i taket. Och på det här sättet, så i den kognitiva beteendet här, så försöker man att ändra i första hand på tänkesättet.
Mm.
Och när man börjar tänka mer konstruktivt och få verktyg för det, så liksom kommer känslan av självförtroende och harmoni och ett liksom bättre, så man börjar liksom i olika delar av det inre hos en människa.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mm. Ja, men, och när vi pratar om KBT så finns det ju också traumafokuserad exponering inom KBT:n. Där man, eller ännu mer, då handlar det kanske inte först om spindlar och ormar, utan då handlar det väl om att man har då genomlidit trauman som man behöver hjälp att hantera och bearbeta. Vad kan du berätta om det?
Jo, men det är att man prolongerad, alltså att man utsätter sig för de känslor som traumat hänger ihop med och situationer som påminner om det som var traumatiserande. Och då är det ungefär som vid den här fobiträningen, som jag, att man tänker sig då att då kommer man att kunna uthärda de här situationerna, och att det traumatiska inom människan ska liksom avdramatiseras och lugna sig och på det viset bli mer hanterbart.
Mm. Men då tänker jag, jag menar, vi är ju alla individer. Jag tänker, när jag jobbar som sjuksköterska inom psykiatrin, så möter jag massa olika patienter med olika diagnoser och olika personligheter beroende på vad de är för personer, vad de har för diagnoser, och man måste ju vara otroligt vaken för att möta varje individ utifrån dess problematik och personlighet hela tiden. Och det måste ju vara så när man behandlar i terapi också, att den ena terapiformen kanske inte passar den andra. Att det finns...
Verkligen är det så.
Att det, och då tänker jag på det här med traumafokuserad terapi. Och då tänker jag på något som du visade mig, som jag tycker var otroligt intressant. Som är en läkare som heter Gita Raya.
Ryan
har startat, eller tagit till Sverige kan man säga, för det kommer från USA från början, som handlar om att liksom fästa de här minnena i tid istället. Och det tyckte jag lät otroligt intressant som en komplement till när det gäller trauman. Alltså, vill du berätta?
Jo, men ska vi inte berätta? Jag... tror inte att jag har träffat Gita Raya. Nu, ibland vet man inte, man kan ha stött på
Nej.
Men inte, jag tror aldrig vi har sett. Men hon är som sagt en läkare, och hon har disputerat på en studie om personer som har varit utsatta för sexuella övergrepp. De flesta är ju flickor. Nu vet vi att i den katolska kyrkans katastrofala 1900-talshistoria så är det många pojkar som har varit utsatta också.
Mm.
Men hon har själv varit utsatt för sexuella övergrepp när hon var liten. Och utifrån det så känner hon att hon beskriver i en... Det finns en tidning som heter Modern Psykologi som... som jag prenumererar på, och då var det en intervju med henne där hon berättar om sitt arbete och lite om sig själv, ett personporträtt. Hon berättar att hon har utifrån sina trauma så har hon gått igenom vad hon kallar en djungel av olika terapiformer, både de som är så att säga legitimerade eller rekommenderas av Socialstyrelsen och så vidare, och alternativa metoder, och inte riktigt hittat rätt. Och så har hon utifrån det försökt hitta ett specifikt sätt att hjälpa personer som har varit utsatta för sexuell övergrepp.
Hon har en organisation som heter VONSA. Vad står VONSA för?
World of No Sexual Abuse. En värld utan sexuellt utnyttjande. Men hon har startat en klinik där man också bedriver forskning. Och många, både läkare, jag tror psykologer, terapeuter, jobbar delvis frivilligt där med personer som har den här typen av trauma. Och jag tycker det är lite roligt. Rajan är ju ett ovanligt efternamn. Mm. Men hon berättar här att hennes pappa är från Indien. Och det är lite fascinerande när hon beskriver sig själv här. För jag känner ju igen det österländska tänkesättet. När hon, jag blev också intervjuad just i samma tidning för något år sedan. Och då fick man göra en sån här liten livslinje med upp och ner, där mådde jag bättre, där var det sämre, där och så vidare. Och jag prickade in mitt enligt anvisningar som jag tänkte mitt liv har funkat. Men hon säger istället att hon tänker sig mer sig själv som en del i ett stort sammanhang där mänskligheten och jorden och vi alla hänger ihop och som i ett samspel eller fluidium. Så hon gör en helt annan skiss av sig själv. Och där känner jag igen det
tankesättet som finns.
Ja, jag har varit så intresserad av just det indiska, hinduiska tänkesättet.
Jo, för jag reagerar just på det att hon uttrycker som att min historia är inte viktig eller jag är inte viktig. Mm. Utan just att hon talar om, och det är lite ovanligt i dagens samhälle där man pratar så mycket om att min berättelse och det jag kommer med, alltså, så att det blir lite en motsats till, tycker jag i alla fall, vad man många gånger möter i dagens samhälle.
Mm.
Och det är lite intressant.
Mm.
Utan hennes uppgift känner hon är att ta hjälp själv och att hjälpa andra, som jag förstår det.
Mm.
Men alltså, kan vi inte bara lite gärna gå in på det här, för jag tyckte det var jätteintressant när hon beskriver den här terapiformen som då gäller, vad jag förstår, när man har varit med om ett sexuellt trauma, en våldtäkt, det måste vara ett tillfälle.
Mm.
Men har haft en ganska stor framgång i den här typen av terapi.
Ja, får jag säga det då? Ja. Att posttraumatiskt stresssyndrom, det kan man ju drabbas av, till exempel som i den här studien där man hade singulära, varit med om ett övergrepp, en våldtäkt.
Mm.
Och sen så har vi ju sagt att man får skilja på när man har anpassat sig till en miljö med upprepade trauma, där en ung individ eller en person i en nära relation eller i parrelation, familjeliv, anpassar sig för att kunna överleva till någonting som skadar en själv, och det kallas det komplex posttraumatisk stresssyndrom.
Mm.
Så den här studien var, och då använder hon sig av en teknik som tydligen har beskrivits första gången av en psykolog som heter Peggy Pace. Och hennes bok finns, jag ser här, man kan köpa den på nätet eller på en bokhandel. Och det kallas lifespan integration, alltså integration av sin livslinje, sin livsspann.
Mm. Ja, men precis. Och om man vill så kan man faktiskt söka också på YouTube, eller om det är på TV4, om den ligger kvar där. För hon var med för cirka ett år sedan på Malou efter 10 med en intervju där hon fick förklara, tycker jag, med väldigt bra visuella bilder där hon ritade. Men det var väldigt intressant just det här att man ska liksom placera den här händelsen i tidslinjen. Om man har en tidslinje, det här har hänt och det här har hänt, så ska man placera då det här som har hänt emellan då två andra händelser som man liksom har på något sätt konkret som sitter fast på något sätt i ens tidslinje. Och sen så beskrev hon, om jag förstod det rätt, att 2 timmar intensiv terapi där man talar om det här och där man förankrar det här minnet i tid, så ska man så räcker det för att faktiskt komma vidare.
Ofta, ja.
Och man har nu gjort vad jag frågade, en vetenskaplig studie, dock behövs det mer studie, men det var ändå en ordentlig studie.
Hon hade med sig 2 tidigare före detta patienter som kunde verkligen bekräfta att det hade blivit som en vändpunkt.
Mm.
Och det är väldigt intressant, därför det som händer vid när man lider av posttraumatiskt stresssyndrom, det är ju att traumat, det här man har varit med om, det överfaller en. Liksom. Och man, det är det som man är mitt i det igen. Mm. Och man är mitt i det, och det kan komma oförhappandes, eller det kan triggas av att man börjar prata om någonting med sin partner, eller man hör något ljud eller man känner igen något, och så är man plötsligt i det här igen och så är man överväldigad av de här traumatiska känslorna. Och det, ja, men det var ju länge sedan nu, varför tjatar du om det där?
Mm.
Och det här kallas ju flashbacks.
Just
det. Att man får den här känslan av att man kan inte riktigt lokalisera det, för man är i det igen.
Mm.
Det flyter omkring som ett hotande kaos som överväldigar en själv.
Mm.
Och om man då har svårt att hantera det här, så kan man också få det här som vi kallar emotionellt dysreglerad syndrom.
Mm.
Alltså att man kan inte reglera obehagliga känslor. De personerna som lider av kallas också ibland emotionellt instabil.
Mm. Personlighetsstörning.
Personlighetsstörning, ja. Eller personlighetsproblematik. Ja. Behöver inte ha gått just. Men de personerna, de kan då börja skada sig själva. Mm. Eller hamnar i det här kaoset, eller gör utspel, eller, och det är både ofrivilligt, men när det här blir som en vana så kan det också uppfattas som manipulativt, och man ställer ju till så mycket kämpigt.
Mm.
Inte bara för sig själv utan också för de närstående.
Mm. Ja, men jag känner igen, jag har patienter som har haft precis det du beskriver, med just sexuella trauman i barndomen, och där jag har bevittnat just patienter som har dissocierat sig helt och hållet från omvärlden och försvunnit in, bara för att man inte hanterar, för att man kommer tillbaka i de här flashbacksen. Man är tillbaka i händelsen, alltså verkligen i övergreppshändelsen, och blir helt, du kan inte få kontakt med personen.
Mm. Du använder uttrycket dissociera. Och det är precis vad som händer, att ett barn som utsätts för ett övergrepp liksom, den upplever, den kan överleva med hjälp av en teknik, att man liksom inte längre är med, utan man befinner sig som om någon annanstans. Och det här att liksom plötsligt vara avstängd från nuet. Man kan till och med, det finns till och med personer som kan uppleva att, men hur kom jag hit i bilen? Jag skulle från jobbet och nu är jag ju hemma vid garaget, men hur kom jag hit? Alltså man får som minnesluckor.
Mm.
Och det finns olika sätt, det här sättet att dissociera, och det kan vara också en del när du frågar vem är det som kommer i terapi. Ja, men det här kan vara funktionellt, så man kan till och med lägga upp en del av sig själv där man är ganska cool och lättsinnig och lite småfräck och kul person, för man har dissocierat sig ifrån sin egen smärtpunkt. Och i terapin då, när man, om man närmar sig det här, vad det var som egentligen hade hänt, vad det var som man kanske, ett tag så talade man mycket om bortträngda återuppväckta minnen, och alltså de här pseudominnena som en del terapeuter trodde sig återuppväcka, det är egentligen, som jag ser det, ett missbruk av ett fenomen som faktiskt handlar om att många patienter eller medmänniskor som har trauma, de lär sig att stänga av den här delen av sig själv.
Mm.
Och när det kommer i kapp, för det kan komma i kapp, och då är det som att lyfta på locket, och så minns man de här situationerna som man har hållit ifrån sig.
Mm. Ja, för det beskriver ju hon, Gita Rajan, att när hon hade fött barn, och i samband med det, så kom det tillbaka, för att då är man ju utsatt, man är nyförlöst och så.
Just det.
Det var då hon liksom kom i kontakt med vad som hade hänt henne som barn.
Mm. Hon fick en blödning, tror jag hon berättar.
Mm.
Och kom in till gynekologen då, och så var det plötsligt så vällde minnesbilderna över henne.
Mm. Mm. Men du säger att man i vissa fall missbrukar det. Jag tänker på, vi har ju pratat om Säter och Thomas Quick.
Ja.
Och det fallet där man menar att det verkligen var så att man utnyttjade bortträngda minnen som ett sätt att komma åt och få en syndabock och så vidare. Hur ska man kunna veta när det är på riktigt och när det inte är det?
Ja, det är inte svårt i verkligheten. Jag tror att på Säter, alltså det är till och med läkare som jobbade där på den tiden, beskriver vi blev som en sekt. Mm. Vi trodde på att vi kunde återupptäcka vinnen och inte bara återuppväcka minnen utan upptäcka brott som polisen inte hade lyckats utreda. Så det blev en sån här euforisk där euforisk storhetsidé egentligen som ungefär sektledare kunde få. Det är Birgitta Ståhle som var terapeuten och Margit Norell som var gurun där trodde sig ha kommit på en revolutionerande metod och skulle skriva den här verket om patienten.
Och det är ju ett extremt fall. Ja. Är det ju. Sen har man ju hört talas om andra, tänker jag, situationer och fall där man hamnat i rätten på grund av att det finns barn som har sagt att de blivit utnyttjade av sin pappa till exempel. Så har det visat sig att det har varit andra omständigheter runt omkring som har gjort att barnet har sagt de här sakerna och det inte har stämt. Och det är ju en fruktansvärd situation, tänker jag, för man vill ju alltid skydda ett barn och tro på ett barn i sådana här situationer, och hur ska man hantera det?
Det här fanns ju i slutet av 1900-talet en nästan epidemiskt fenomen, bland annat när vi pratade om Sture Bergvall, Thomas Quick-fallet, så var det ju Hannes Råstam, grävande journalist tillsammans med advokat Thomas Olsson som kunde driva det här fallet till slut resningsärenden där patienten blev frikänd. Men det var också Hannes Råstam och Thomas Olsson som kommer ihåg, eller hörde du talas om fallet Ulf? För då var det en ung flicka på ett behandlingshem där terapeuten hade haft den här idén och gett ungdomsböcker om hur pappan hade förgripit sig på barnen. Så att i det fallet så kunde man genom att gå igenom fakta visa att den här flickan hade blivit manipulerad. Men de här gränsfall liksom när det gäller, det är verkligen grannlaga att tro på ett barn som berättar eller en orolig förälder som berättar och skilja det ifrån när en flicka eller ett barn eller en pojke med i psykisk ohälsa tar hjälp av terapeuter som är oseriösa och har de här idéerna.
Ja, väldigt, väldigt beklagande och fruktansvärda situationer i alla fall. Usch. Jag tänker på en annan sak när vi pratar om terapi och du pratar om seriös terapi och seriösa terapeuter och så. Och då tänker jag på ett begrepp som överföring och motöverföring när det gäller terapi, som ju är viktiga, tänker jag, nyckelord för att det ska fungera. Vill du berätta? Vad är?
Ja, överföringen, Übertragung, som Freud myntade det begreppet. Det var när han märkte att, och det är faktiskt ganska naturligt, en person som mår psykiskt inte bra och inte kan komma till rätta med sin problematik. Sen kommer jag till en psykoterapeut eller till en läkare och så känner man, vilken tur, den här personen kan se in i mig som röntgenologen kan se vad som är fel i mitt skelett, så kommer den här doktorn att kunna se vad som är felet i mitt psyke, i min själ. Och liksom kasta den här förhoppningen och kanske orealistiska övervärderingen på den terapeuten. Det kallas för överföring. Och då överför man också ungefär som när man var liten en gång och ville att mamman och pappan skulle älska en, och de var ju större och starkare och kunde både skydda och ge näring och värme och allt, trygghet och allting. Så att det är liksom barnets övervärdering som man kan möta hos en hjälpsökande patient.
Och det är helt okej, eller hur?
Att ja, det kan till och med vara hjälpsamt. Att det kommer en väldigt positiv energi. Men
motöverföring.
Ja, och att den här kommer ju, det kommer ju en dag när den här olika anledningar så märker den här patienten som har övervärderat sin terapeut att det kanske inte var som jag trodde.
Nej, just det.
Jag hade ju en superöverföring på Marie-Louise von Franz när jag kommer ända från Sverige och har läst hennes böcker och ja, känner det. Här är visheten för kroppsliga. Och när det gäller sagotolkning så var det ju verkligen så. Hon kunde så mycket mer än jag.
Mm.
Men jag trodde ju också att hon hade så många erfarenheter. Jag trodde till exempel, jag var övertygad om att hon och Jung hade haft en kärlekshistoria som, eftersom mysterium conjunctionis, alltså mysteriet samman, alltså föreningens mysterium, de första utgåvan så var den i tre delar där Jung har skrivit två och Marie-Louise den tredje, så jag trodde det var deras förening, men det var inte alls någon kärlekshistoria.
Nej.
Hon hade inte alla de förmågor som jag trodde.
Nej.
Men i det fallet var det inte så stort problem för mig, för jag tyckte om henne ändå och jag hade den, det blev mer humoristiskt för mig att jag skrattade åt mig själv.
Men om man, jag tänker när man kommer då och när överföringen, man får den här tron på sin terapeut, så kan jag tänka att det är ju lätt att man också kanske liksom får känslor och man har hört talas om patient som blir förälskad i sin doktor och det här, därför att man plötsligt, det är någon som lyssnar på mig, här kan jag berätta allt och jag har hittat min själsfrände, kanske man känner och så vidare. Hur gör man då, vad gör du när sånt händer?
Ja, men det är inte svårt, därför att det är alltid den som är läkare eller psykoterapeut eller den som är i vårdyrket eller sjuksköterska som du, det är vi som har ansvar för ramarna. En patient får vara bokstavligen galen förstås. Man kan vara i en psykos, man kan ha vanföreställningar, man kan bli förälskad och det, man får som patient ha rätt att ha vilka känslor som helst, men vi får inte svara upp till det. Och när en terapeut då får privata känslor och börjar agera ut det för sin till sin patient eller klient eller analysant, det är ju det som kallas motöverföring, att man börjar involvera sig privat med förhoppningar och så vidare, och det var ju det som hände mig. Jag blev ju utsatt för en kraftfull motöverföring under min analytikerutbildning i Schweiz. Precis. Och då blir det komplicerat, kan jag lugnt säga. Därför att om vi pratar om överföringen först, när en patient egentligen märker att den här psykologen kanske inte älskar mig som om hon vore min mamma, eller han vore som min pappa, eller han kanske inte är kär i mig fast jag känner mig jättekär i honom. Och då kommer den här besvikelsen att man känner sig, så då blir det som en, och det är en del psykoterapeuter och psykoanalytiker som tycker att man kan använda överföringen till att analysera patientens eller analysandens känsloliv, att den får lära känna de här delarna. Alltså jag gillar inte det, jag kan inte jobba så, för jag tycker det blir lite rundgång. Jag vill hellre jobba med verkligheten runt, så man inte gör själva terapin eller analysen till en liten kokande kittel.
Det känns ju nästan som ett övergrepp om man börjar att leka med, tycker jag, känslorna.
Ja,
och man möter upp dem eller liksom.
Ja, men det är nog inte så gör i så fall, utan de mer vill att det ska bli en insikt runt, alltså att klienten eller analysanden ska komma till insikt om sitt eget känsloliv, brukar de förklara det så. Men jag tycker ändå som sagt att det är men det är de här, du kan ju tänka dig, du går till en person och så stängs dörren och så går ni in och så pratar ni om mitt innersta och alla hemligheter och så dörren stängt, och så blir det ju lite grann som en sån här men det blir som ett litet hemligt rum. Och en del personer vill inte avsluta sin terapi. Det är så mysigt liksom. Här pratar vi om sånt som är väsentligt, nämligen om mig själv. Ja. Och där ute tänker bara folk på sig själva ungefär. Och då har ju då har terapin blivit lite grann som ett drivhus med glasväggar, tänker jag. Ja. Så att jag vill ju jobba på ett annat sätt. Men, men man måste vara förtrogen med. Mm. Och då tänker jag så här att ja, de här fenomenen kunde man ju läsa om i böcker om psykologi och psykoanalys och så vidare. Men jag måste säga, det gäller nästan all litteratur om psykologi och psykoterapi som jag har tagit del av, att det är egentligen först när jag själv har mött de här fenomenen som jag förstår vad författarna har talat om. Så för mig har det varit väldigt svårt att i de här, som jag tycker då, abstrakta beskrivningarna känna igen ja, mig själv och medmänniskorna. Men när man har varit med om situationerna, då kan jag förstå, okej, det var det här som den här författaren eller ja, den här kollegan upplever och sätter ord på det sättet. Så då är det givande att även läsa om andras fallbeskrivningar och erfarenheter och teorier för den delen.
Ja, man har något att hänga upp det på i verkligheten. Som...
Man brukar säga att den psykodynamiska terapin bara handlar om att man går ner i barndomen.
Ja, just det. Det är ju det klassiska.
Ja, ja men får jag belysa det bara?
Ja, absolut.
Och det är ju sant att om man i KBT vill ändra på liksom tänkesätten som gör att man hamnar snett och det blir missförstånd till medmänniskor och så, så börjar man i den psykodynamiska terapin med att ta reda på vem är du? Berätta om dig själv. Och då berättar man om barndomen. Därför att det är ju så att det tidiga i livet, det vet vi att det lilla barnet med anknytning till föräldrarna, där skapas ju någonting som vi kallar tillit, men som också blir självtillit och att man känner sympati för den här människan man är själv. Medan om man som liten har varit försummad eller utsatt för invaliderande omgivning där man inte har fått bekräftelse och blivit förstådd när man är ledsen, när man är arg, när man är besviken, utan upp med mungiporna, du är inte, alltså det här, då kan det ha satt sig som präglingar som man. Det är viktigt i psykoterapin att förstå hur började ditt liv, för att vissa reaktionsmönster grundas redan där.
Mm.
Så därför så ingår, hör väl det till något som är typiskt, att vi börjar även...
Jag vet att du har använt ett väldigt bra uttryck. Du sa att man behöver det som en kuliss eller bakgrund till, liksom, för att bygga vidare.
Ja.
Men sen tänker jag, innan vi avslutar, så blir jag påminn om när du och jag har pratat om utifrån men till exempel Knutbysekten och vi som var med där och har gått i terapi och arbetat, då har du sagt ganska tydligt, åtminstone till mig, att det här bottnar sig inte i första hand i barndom och därför är det inte där vi ska gräva, utan det här med andra saker. Är det korrekt?
Ja, väldigt viktigt. Mm. Därför att sektproblematiken, då kan det bli att man hoppar över det som är personens problematik som har att göra med livet i sekten. Och så har man då överfört istället liksom intresset och arbetet i samtal runt någonting som rörde barndomen. För ni som har varit med i sekter har ofta en väldigt stabil bakgrund med en alldeles normal uppväxt, därför att en person som är skör genom att man har haft traumatiskt när man växte upp, de brukar inte stå pall i en sekt, utan i en sekt vill man verkligen ha de här som kan jobba hängivet, lojalt och inte svikta. Och vi hade ett liknande fenomen som vi var inne på när det gällde inkilning, att vuxna personer, med ett antal män nu som har berättat om förnedrande, sexuellt förnedrande och traumatiserande upplevelser i samband med invigningsritualer, så kallad inkilning. Och där man också ser att när det här kommer upp och är del av en problematik, men om skammen och vad man känner att man har varit med om, och man kanske har utsatt andra yngre spelkamrater för liknande saker, så gör det att man försöker gå i terapi och liksom må bra genom att ta upp andra, komma till insikt om andra delar av sig själv. Men då är det samma sak där, och så länge inte klienten, patienten vill, orkar med att ta upp minnet av vad det var som hände vid den här inkilningen, så kan terapin också bli inte till någon större nytta.
Mm.
Så det gäller att komma till pudelns kärna, som man säger.
Mm. Ja, jättespännande ämnen och intressant.
Sen vill jag slutligen kanske återknyta till våra lyssnare här som sa, Rigmor, varför slösar du bort din tid? Och då kan jag säga, det här yrket, det handlar om att lyssna och se, liksom man lyssnar på så mycket, så jag kunde tänka mig att våra lyssnare här skulle tycka att mycket av mitt arbetsliv hade varit bortslösat, för att det är som att man fiskar och är uppmärksam på, och så hittar man det här kornet ibland som man knyter an till, så man hjälper sin patient eller sin klient och frågar vidare runt det här. Och det kommer som en ström utav tankar, tänka högt och berättelser, där mycket kanske bara får svepa förbi. Och ändå sitter jag då och tar anteckningar hela tiden. För att när det kommer det där, då är det, gäller det att vara på alerten, så man kan fånga upp det som kanske inte patienten eller klienten själv hade tänkt på, leder till den där kärnan.
Ja, det är ett väldigt, väldigt spännande och viktigt ämne som jag hoppas att vi får återkomma till. Som sagt var, kära lyssnare, har ni frågor på det här ämnet och andra frågor också naturligtvis, så skicka gärna dem till sektpodden@gmail.com och gå in på Facebook och kika på oss där, och på Instagram och följ oss. Så säger vi hej då för idag och ses nästa vecka igen. Tack, Rigmor, för idag.
Tack, hejdå.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.